Vi hörde för en stund sedan pingstberättelsen ur apostlagärningarna. Och vi är så vana vid att tänka på anden. Och vi är så vana vid att tänka på människorna. Men det är inte alltid vi tänker på djävulen. Det ska vi inte heller göra. Men någon gång kan det vara nyttigt att göra det också. Tror ni han var glad på pingstdagen? Jag tror det var en väldigt pinsam överraskning för honom det här som hände. Därför att det står att i Romarbrevets tredje kapitel att vi alla är i avsaknad av härligheten från Gud. Det var någonting som Adam hade haft. Härligheten från Gud. Och ni vet vilken fantastisk kraft det är i den härligheten. Människor som fick se en ängla uppenbarelse eller på annat sätt fick se Guds härlighet. De föll till marken eller de blev alldeles uppfyllda av förskräckelse. Det är en väldig styrka det här. Nu fick människorna tillbaka den här härligheten som djävulen hade lurat av dem. Jag tror han tyckte det här var mycket pinsamt. Jag tror att hans enda ambition det var att sätta stopp för det här snarast möjligt. Vi vet att han lyckades. Det tog inte så lång tid heller. Och det är ganska märkligt att det gick så fort som det gick. Man kan tycka detta att när en sån välsignelse har kommit Guds församling till del, då kan djävulen få ta ifrån oss lite av varje, men inte just det. Inte sant? Ändå gick det väldigt kvickt. Och det dröjer inte länge för en, det är helt uppenbart att djävulen håller på att skjuta fram sina positioner. Många av de brev som Paulus skrev var brev till församlingarna därför att pingsten höll på att gå förlorad. Och då befinner vi oss alltså, låt oss säga, 20-25 år efter den första pingstdagen. En generation ungefär så började hela att gå förlorat. Och vi kan tycka så märkligt. Tänk att det gick så kvickt. Galaterbrevet, det tror jag är det aktuellaste brev som vi har i Nya testamentet på ett vis. Därför det är skrivet till församlingar som är utsatta för ett enormt angrepp. Inte ett angrepp så att säga i det synliga. Inte så att människor håller på att slå ihjäl varandra eller på annat sätt ta koll på församlingen rent numerärt. Utan ett angrepp i det osynliga, i andevärlden. Och Paulus, han är helt förtvivlad när han skriver det här brevet. Inte något brev är så starkt i tonen. Första kapitlet. Jag är förvånad över att ni så snart överger honom, det sjätte versen detta, som har kallat er genom sin nåd för ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus. Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er, förbannelse över honom. Vad jag redan har sagt säger jag nu en gång till. Om någon förkunnar ett annat evangelium för er än det ni har fått, förbannelse över honom. Så starkt. Det här var inga lättvindiga ord ifrån Paulus. Tvärtom, han ser att någonting håller på att hända. Och vi kan ju tänka så här, ja, det gäller att se upp. Djävulen, han kan ju göra om den där grejen fler gånger som han gjorde då. Och vi vet att djävulen är egentligen ganska lat. Om han lyckades med ett grepp en gång så förnyar han sig inte. Han gör samma sak igen. Väl vet han att det brukar gå hem. Även andra gången. Vad var det han gjorde den gången? Ja, vi läser Galaterbrevet och så andas vi ut av lättnad, inte sant? Omskärelse, ja det är ju inte vårt problem. Tack och lov, tack och lov. Omskärelse. Så att vi löper ingen risk idag, halleluja. Jo, det gör vi. Vi löper en risk vi också. Därför att Paulus säger att vad kampen egentligen går ut på i det osynliga, det är att församlingen håller på att förlora sin frihet. Sin frihet. Vad är frihet för någonting? Vi kan se hur han skriver i Galaterbrevets 5:e kapitel. 13:e versen. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Vi är kallade till frihet. Anden har vi fått för att kunna leva i frihet. Vet vi vad det betyder? Paulus, han ser att församlingen där, de hade fått del av denna frihet, men de hade aldrig riktigt förstått vad den bestod i. Och därför var det så lätt att den gick förlorad. Som det står i början på 3:e kapitlet. Vilka dårar ni är, ni galater. Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara sådana dårar? Skall det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det som började med anden, under och tecken och kraftgärningar, skall det nu sluta med köttet? Det som började med en församling som arbetade med en övernaturlig kraft, en övernaturlig utrustning, ska det nu sluta med en skara människor som arbetar bara i mänsklig kraft, bara i köttet, bara med egna talanger, bara med egna förmågor? Vi förstår, det är ju hela tiden det djävulen är ute efter. Omskärelse eller inte, det spelar ju ingen större roll. Det där var bara ett knep för att få dem dit han ville den gången. Men hur är det idag? Han är naturligtvis lika intresserad av att lura av oss den övernaturliga utrustningen, härligheten från Gud. Så att vi ska tappa bort det här, det som gör oss till någonting annorlunda. Det som gör att vi har andra resurser än alla möjliga intresseorganisationer i Sverige idag. Fackföreningar och småstugeägarnas villaförening och ja, vi vet alla såna här olika intresseföreningar. Är Guds församling en intresseförening? Är vi en skara som står för kristna värderingar, som det brukar heta? Är vi det? Eller är vi en skara som är uppfyllda av Guds ande och som verkar inte i första hand med synliga medel i det synliga, utan som verkar med osynliga medel i det osynliga? Det är det vi är. Men nu, den här friheten, vad är det för en frihet? Du vet, när världens barn talar om frihet, vad talar de om då? Jo, det är friheten att leva loppan, göra som jag vill, förverkliga mig själv. Om det så ska gå ut över alla andra människor på jorden, då är jag fri. Men det är ju inte den friheten som Paulus talar om. Vad är det då för frihet han talar om? Jo, det är friheten att kunna leva ett riktigt liv. Och till det behöver vi frigöras. Du vet, vi behöver inte gå länge på lydnadens väg förrän vi hamnar i situationer där det bara bubblar upp rädsla och fruktan inom oss. Vad gör vi då för en upptäckt? Jo, vi upptäcker att vi var inte riktigt fria. Vi var inte så fria så att vi kunde följa Herren vart helst han gick. Utan rätt vad det var, så upptäckte vi var bundna. Vi var hindrade inombords på ett eller annat vis. Anden har kommit oss till del för att vi ska bli fria att följa Herren vart helst han går. Det är frihet. det är nytestamentlig frihet. Att aldrig behöva bli förhindrad till att gå de vägar som Gud pekar ut. Det är frihet. Och den friheten vill djävulen naturligtvis ta ifrån oss. Vem är det som ger oss fruktan? Vem är det som får folk att plötsligt resa sig svarta i ansiktet av raseri och säga att ni är ju inte kloka här, och ni är ju fanatiska och dömande och otäcka människor, och ska ni kallas kristna som bär er åt på det här sättet, och allt vad man får höra plötsligt när man kompromisslöst går Herrens vägar. Vem är det som ligger bakom? Ja, men det vet vi ju. Vi vet ju det. Och vad är det spelet går ut på? Att vi ska förlora vår frihet. Att vi ska bli stoppade. Vi har fått anden för att kunna leva i den frihet. Och du förstår, om det är så här, så blir det ju också väldigt lätt så att vi är väldigt tacksamma att lura. Det är tacksamt att lura av oss den här friheten. Därför att det är en frihet som alltid är hotad. Du kan tänka på vad Paulus säger om sig själv i andra Korintierbrevets fjärde kapitel. Vi är beständigt i trångmål, dock icke utan utväg. Därför att det är lite grann av levnadsvillkoren för Guds barn när de lever i frihet. Vi är beständigt i trångmål, dock icke utan utväg. Vi är förföljda, dock icke till spillogivna. Och det är ett helt annorlunda sätt att leva. Frihetslivet. Och rätt vad det är så kan det hända att vi grips av en gammal, vanlig, enkel, kötslig längtan att slippa den friheten och få tillbaka världens barns frihet. Så vi är ganska tacksamma att lura när det gäller att ta ifrån oss den här friheten. Det kan gå ganska kvickt. Eller som Jesus uttrycker det. Ska se om jag hittar det nu. Jo, det gör jag. Lukas 5 kapitel. Trettiosjunde till 39 verserna. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Det gamla vinet, vad är det? Jo, det är det gammaltestamentliga sättet att leva. Och det nya vinet, det är andens frihet. Och Jesus, han säger, ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Så det är en hemlighet i alla väckelsers avstannande. Det är en hemlighet i detta. Hur djävulen lurar av Guds folk livet, anden, härligheten, segern, framgången, alltihopa. Vi blir finsmakare på något sätt. Härliga gamla fina årgångar av gott vin. Det blir oss kärare och värdefullare än det sträva nya vinet. Det är märkligt, men det är sant. Därför att den gammaltestamentliga lydnaden, vad består den i? Jo, den består i att man har en samling regler, bud och förbud. Och sen så försöker man tillämpa dem så gott man kan. Så levde fariseerna. De ville göra väldigt mycket gott i denna värld. De hade en fantastisk ambitionsnivå. Jag tror inte att vi har ens kommit i närheten av deras ambitionsnivå när det gällde goda gärningar. Men poängen i det här var att de hittade på sina goda gärningar själva. Och Jesus säger, det som är fött av kött, det är kött. Men det som är fött av anden, det är anden. Och det nytestamentliga sättet att leva i lydnad inför Gud, det är inte bara att ha en formelsamling med vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet, utan det är att ständigt stå i en direkt kontakt med Gud, så att Gud får bestämma vad du och du och du och du ska göra idag. Det handlar om vem som har initiativet i våra liv. Har Gud initiativet i våra liv eller har jag? Därför att när Gud har initiativet, då säger Bibeln, då vandrar vi i anden. Vi kan tala om att vandra i efterföljelse, att vi följer Herren vart helst han går för oss. Och han går olika vägar för var och en. Det är det märkliga. Gammaltestamentlig lydnad, den är lika för alla. Och så är det också när djävulen ska lura oss till att göra goda gärningar. Då ställer han upp oss som soldater på led. Alla ser likadana ut. Alla ska göra samma sak. Alla ska tänka samma sak. Alla ska ha precis samma mål för ögonen. Alla marscherar på gruppkolonner. 1-2, 1-2. Se på Jehovas vittnen så förstår ni vad jag menar. Vi är tacksamma att lura, mina vänner. Jag är ledsen att behöva säga det. Men har vi inte kommit underfund med det förrän idag, så är det på tiden att vi upptäcker det. Men jag tror de flesta av oss vet det redan. Vi är tacksamma att lura. Det är för den nytestamentliga lydnaden. Det är efterföljelsens lydnad. Och vi vet att den leder in i situationer där vi verkligen på allt sätt kommer i trångmål. Och först när vi står i den situationen, mitt i trångmålet, så uppenbarar Gud sin utväg. Vi är beständigt i trångmål, dock icke utan utväg. Det är att vandra i anden. Det är att vandra i efterföljelse. När Jesaja ska beskriva vår synd i sitt 53 kapitel, han säger bara en enda mening. Det har fascinerat mig så otroligt. Var och en av oss ville vandra sin egen väg, står det. Ingenting annat. Det räcker. Det räcker. Att vi, mens vi gick den där egna vägen, gärna ville göra alla möjliga fromma gärningar, vara uppfyllda av människokärlek och godhet och snällhet och fromhet och församlingsaktivitet och allt möjligt. Det har inte med saken att göra. Det handlar om vem som har initiativet. Och att leva i frihet, det är att släppa det där initiativet till Gud. Nu är det ju så här. Många kristna har tagit emot anden. Jesus säger i Lukas 11 kapitel, den 13 versen: om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Jakob säger i sitt brev 4 kapitel att anden trängtar med svartsjuk kärlek efter att ha sin boning i oss. Och jag brukar uttrycka det så här: det är väldigt lätt att få den heliga ande. Det är väldigt lätt. Men när anden kommer in i våra liv, så händer sen ofta ingenting. Det är så vanligt, har jag upptäckt, inte minst i många själavårdssamtal, med människor som har tagit emot den heliga ande, med eller utan tungotal, men som ändå har den heliga ande. Man kan se att anden finns där, man kan veta på olika sätt att han har tagit emot anden. Men så lever man vidare i det gammaltestamentliga sättet att leva. Det blev inte den där förändringen på djupet. Det här livet i total efterföljelse, det blev aldrig av. Man kom aldrig ut i någon frihet. Man är kvar i allt det gamla. Och detta tror jag är ödesdigert. Jag tror vi skulle behöva någon sorts, ska vi kalla det, andens fortsättningsskola. Vidareutbildning på något sätt. Därför att vi är så inställda på att leda människor fram till andens dop. Och det är härligt med andens dop. Tack gode Gud för det. Och det är härligt med tungotal. En sån fantastisk resurs. Men mina vänner, är tungotalet en del av andedopets välsignelse eller är det hela välsignelsen? Jag tror det är en del. En viktig del, men en del. Och jag tror grunden, det verkligt grundläggande, det som Gud vill förmedla till oss genom andens dop, det är inte i första hand tungotalet, utan det är den nytestamentliga lydnaden. Och vi kan titta lite grann vad Petrus säger, Apostlagärningarnas 5:e kapitel. Vi kan läsa verserna 29-32 där Petrus står inför stora rådet. Petrus och apostlarna svarade: man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud uppväckte Jesus som ni hängde upp på en träpåle och mördade. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel ska kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder. Om allt detta kan vi vittna, och lika så den heliga ande som Gud har gett åt dem som lyder honom. Nu låter det så här, som om man måste vara väldigt snäll och skötsam och lydig och duktig för att få den heliga ande. Så fungerar det inte, det vet vi. Det är nåd och bara nåd. Men man kan vända på det och säga så här: var helst i världen som du träffar en person som är lydig, så kan du vara helt förvissad om han är uppfylld av den heliga ande. För han skulle inte kunna vara lydig om han inte var det. Det finns ingen lydnad som duger inför Gud annat än den som kommer av andens verk i våra liv. Gud har gett helig ande åt alla som är lydiga. Inte för att de var lydiga, men de blev lydiga för att de hade fått anden. Alltså är lydnaden, den nytestamentliga lydnaden, det är grundvalen. Det är det första anden vill få utföra i våra liv. Att föra oss in i en vandring i anden. Där hela tiden Gud har initiativet. Där vi står under en ständig ledning, en ständig vägledning, ett ständigt profetiskt ljus. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och det ska profetera. Så det handlar inte om att det handlar om att alla ska kunna fungera i sina liv utifrån en profetisk vision över sitt eget liv. Det är detta som är det grundläggande. Det är detta som är hemligheten. Det är detta som djävulen ständigt är ute efter att ta ifrån oss. Därför att när han har tagit det ifrån oss, då jobbar vi sen bara i egen kraft. När vi har detta levande och klart i våra liv, då är vi ostoppbara. Då kommer vi att gå från klarhet till klarhet. Så som sker när den Herre verkar som själv är ande, som Paulus skriver i 2 Korinthierbrevet 5:17. Nej, det är det inte. Det är 3 någonting. Ja, det spelar ingen roll. I vilket fall som helst, lydnaden, den är det viktiga. Jag tror vi ska se på den som andens första funktion. Om det är så att alla problem, all synd, allt elände i världen hänger samman med att vi ville vandra vår egen väg, hur ska vi vänta att Gud ska lösa allt det här? Hur ska Gud bära sig åt för att kunna välsigna oss istället? Jo, genom att föra oss in på sin väg. Och den är inte lika för alla, utan det är en individuell väg för var och en. När han får in oss på den vägen, då ska vi också förvänta att syndafallets konsekvenser ska börja falla bort. Förstår ni mig? Därför att de är ju bara en följd av att vi ville vandra vår egen väg. Och när vi alltså börjar istället att vandra i anden allihopa, vad händer då? Då kommer den nytestamentliga välsignelsen att fungera fullt ut i församlingen. Nådegåvor, tjänster, andens frukt, helandet, kraftgärningarna. Förstår ni? Därför att allt det där, det tillhör härligheten från Gud. Och allt det här, det finns med i det som anden vill göra i våra liv. Men det måste börja med att anden får föra oss in i en lydnad där allt som sker i våra liv är fött av ande och inte av kött. När så sker, så finns ingen gräns för vad som kan hända. Men när vi låter lura oss till att tappa bort det här perspektivet, därför att det är ett perspektiv som ständigt ställer oss i risksituationer, att vi på allt sätt kommer i trångmål, dock icke utan utväg. När vi låter lura oss till att tappa bort det perspektivet, då har vi också tappat kraften. För kraften fullkomnas i svaghet. Kraften fullkomnas i trångmålen. Kraften finns där när Herren får leda oss in i alla svårigheterna. Men där uppenbaras sin härlighet. Ju mer försiktiga vi blir, ju ängsligare vi blir om vårt eget skinn, om vårt eget anseende, om att vara respektabla i människors ögon, ju mer det blir så, desto mer tappar vi bort av kraften. Därför vi kan inte vandra i den nytestamentliga lydnaden. Och jag tror att allt vad lydnad heter banar väg för välsignelserna som kan flyta och strömma genom våra liv. Det här med anden, det är inte i första hand känslor. Och jag tror det är viktigt att säga det. Därför att andens verk i våra liv åtföljs av väldigt mycket glädje, kärlek, frid, tålamod och allt det här. Men det första är inte känslor. Och det första vi ska söka är inte känslor. Utan andens första funktion är någonting otroligt nyktert. Nyktert och sakligt. Ibland nästan knastertort. Du kanske blir lite chockerad när jag säger det. Men ju mer vi är inställda på att det här kan vara otroligt enkelt, torrt, nästan banalt och utan några känslor, då kan vi börja slappna av. Det blir så väldigt lätt så. Vi ska söka ande nu och nu är Johansson sjuk här och vi ska lägga händerna på honom och nu måste vi verkligen ha anden här. Vi måste ha en ande i mötet och så vidare. Och då börjar vi pumpa upp våra känslor så här. För att vi liksom tror att ju gladare vi känner oss, desto mera kommer anden att flöda. Det är inte så. Tro är inte en känsla. Så det ord som vi har översatt i vår bibel med tro, det grekiska ordet, det är så underfundigt. Det betyder två saker. Det betyder visshet och trofasthet. Alltså visshet och lydnad. Efterföljelse. Och du kan inte ha visshet utan att ha efterföljelse i ditt liv. Ju mer efterföljelse du har i ditt liv, desto mer av trons visshet kommer du också få. För tron utan gärningar är död, säger Jakob. Alltså börja det med, vänner, vi tar emot anden. Och när vi tagit emot den heliga ande, då är det lydnaden. Hela tiden lydnaden vi ska sträcka oss efter. Du behöver inte sträcka dig efter mer egentligen. Därför att när Herren får dig att finnas på de platser vid de tidpunkter där han vill ha dig, vad händer då? Då kommer han att göra sitt verk genom dig. Om du är på de platser vid de tidpunkter där Gud inte vill ha dig och ska försöka göra en massa underverk i Jesu namn, där Gud inte vill ha något underverk gjort, vad händer då? Det blir inget underverk. Efter ett tag blir du besviken och säger att det där med andens liv och bön och bönesvar och kraftgärningar och sånt, det är då ingenting som fungerar särskilt bra, åtminstone inte i mitt liv. Nej, tacka för det. Du var inte på den plats där Gud ville ha ett under gjort. Det måste du vara. Vi har inget mandat att springa och skvätta underverk omkring oss i alla riktningar efter eget gottfinnande. Underverk som är framfödda av köttet, det vi inte kallar det till. Men vi kallar det att göra underverk ständigt och jämt. Bara Herren får sätta oss på de rätta platserna, inför de rätta människorna, vid de rätta tidpunkterna. Och bara Herren får leda oss på ett sådant sätt att det också får innebära en risk i våra liv. Då ska du se på underverk. Det kommer att fungera. Det fungerade utmärkt i Paulus liv. Och Paulus säger i många av sina brev: jag önskar att ni ville bli som jag. Hur kunde han med karn? Ja, det var inte så konstigt. Han tyckte inte att det var något särskilt med honom, utan han säger istället: nu är jag dö. Nu är det bara Kristus som lever i mig. Jag går dit han vill. Så enkelt är det. Han säger det i Galaterbrevet också. Halleluja. Låt oss gå tillbaka till Galaterbrevet nu, ska ni se. Ni får tjova till när ni håller på att svimma av här, för att jag är nästan ostoppbar när det gäller de här sakerna. Galaterbrevet 5. Vi läser från 13 versen till och med 18. Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Jag vill ta fram den sista versen här. Herren öppnade det ordet för mig för ett tag sedan. Och när han gjorde det, så tyckte jag konstigt att jag aldrig har sett det här förut. Vad betyder det att stå under lagen? Och vad gör man om man inte står under lagen? Då står man under nåden. Vad betyder det att stå under nåden, och vad betyder det att stå under lagen? I tredje kapitlet av Galaterbrevet talar Paulus om lagen som en förbannelse, därför att den stadgar konsekvenser i våra liv för all vår synd. Vi kan uttrycka det så här: att stå under lagen, det innebär att ha problem, att lida brist, att ha svårigheter, att ha sjukdomar, att inte vinna seger, att stå och stampa på samma fläck eller trängas tillbaka. Det är att stå under lagen. Att stå under nåden betyder däremot att stå i överflöd. Jag har kommit för att ni ska ha liv, och ha liv i överflöd, säger Jesus. Nåväl, det är klart vi vill stå under nåden. Det vill vi allihopa. Det är ju det som det hela går ut på. Det är det som är vitsen med det nytestamentliga församlingslivet, att vi ska stå under nåden. Men vad finns det för ett villkor för att vi ska stå under nåden? För att nåden ska fungera. Om anden får styra er. Där har vi det. Där har vi det. Och alldeles innan har Paulus helt i förbifarten lovat en annan sak: om anden får leda oss, så kommer vi aldrig att ge efter för köttets begär. Tänk så många av oss som går och trälar med synder. Tänk de som har kort stubin och som inte kan lägga band på sig, utan plötsligt bara får raseriutbrott. Det finns såna här svagheter i våra liv, och vi går omkring och vi försöker täcka över dem så gott det går. Vi försöker kämpa emot dem. Vi försöker vinna seger. Och vi vet hur ofta vi inte vinner seger över svårigheterna, utan de över oss. Helt i förbifarten säger Paulus: om anden får leda dig, då kommer du in i såna livssituationer där det här inte är en frestelse längre. Du kommer att vinna seger över köttets begär. Det är bara jag utlovar i förbifarten. Därför att all nytestamentlig välsignelse är knuten till detta. Att vi vandrar i anden. Vi kan hoppa ett par verser längre ner. 24 versen. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Att korsfästa sitt kött, det är att lämna ifrån sig initiativet. Att lämna ifrån sig alla begärelser, alla önskemål, allt värnande om ens eget, ens egen trygghet, ens eget anseende, ens egen glädje, ens egen rätt att forma sitt liv. När du har fått lämna det ifrån dig, då har du korsfäst ditt kött. Och Paulus säger: om vi har andligt liv, alltså om vi har tagit emot den heliga ande, så låt oss då vandra i anden, som det står i gamla översättningen. så att man kan ta emot den heliga ande utan att vandra i anden. Det är det som är det tragiska på ett sätt. Men det hänger ihop med att Gud är så otroligt ödmjuk, han tvingar aldrig någon. Anden kommer som hjälparen, inte som hustyrannen, inte som slavdrivaren. Han kommer som hjälparen. Han är bara hjälparen. Och det krävs att vi ständigt på nytt söker andens ljus över vår väg. Det här är ingenting som man säger till Gud en gång för alla när man överlåter sig. Nu Gud, vill jag att din vilja ska råda. Och så liksom går man sin väg och ägnar sig åt annat och hoppas att Guds vilja ska råda. Det kommer aldrig att fungera. Du måste ständigt vara i bön inför Herre. Vad är din vilja nu? Vad är din vilja idag? Hur ska det här ordnas upp? Vad vill du med detta? Ge mig vishet över det. Ge mig vishet över detta. Led mig. Visa mig din väg. Det ska vara vårt främsta bönämne. Jag brukar säga att om vi använder 90% av vår bönetid till detta enda bönämne, så kan du använda 10% av din bönetid till att nämna dina problem. Gud vet alla problem. Han behöver ingen speciell information. Vi blir inte bönhörda för våra många ords skull. När du bara ser till att komma in i en vandring i anden, då tillhör dig bönesvaret. Och då tillhör dig alla resurserna i den heliga anden. Kraftgärningar av alla slag. Du vet, man sätter inte nycklarna till medicinskåpet i händerna på en 5-åring. Då vet man inte hur det slutar. Man kan inte sätta andens kraftgärningar i händerna på folk som vandrar i köttet. Det går inte. Hur skulle det sluta? Inte skulle Gud bli förhärligad av det, aldrig i livet. Men när vi vandrar i anden, då finns det ingen gräns. Det finns ingen gräns. Och jag vill få ta fram ett sista bibelord. Matteus 6:e kapitel. Där vi hoppar in i slutet, där Jesus talar om bekymmer, problem. Det som vi har när vi står under lagen. 31:a versen. Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få det andra också. Hur gör vi när vi söker hans rike? Har du försökt det någon gång? Söka hans rike? Ja, man tänker så lätt att ett rike, ja, det är ett landområde med lite sjöar och lite skogar och lite trevliga människor och en och annan stad och så här. Det kanske finns lite lagar där också, man kan inte veta så noga. Men att söka hans rike, det är, om vi ska se till grundtexten, att söka hans herravälde. Hans konungavälde. I engelska bibeln står det the kingdom of God, Guds kungarike. Alltså om du söker Guds herravälde i ditt liv, då ska allt det andra tillfalla dig. Men vi är ofta som hedningarna när vi kommer inför Gud. För vi kommer med alla problemen. Allt det där jagar hedningarna efter sig, Jesus. Och er himmelske fader vet att ni behöver allt det här. Så kom inte till honom med det som första bönämne. Utan spar alltid det till sist. Sök först Guds rik. Det kan du göra helt konkret. I ditt privata böneliv. Det kan ni göra i församlingens böneliv. Att helt konkret spara problemen till sist. De är inte värda mer än 10% av din bönetid. Därför att när du söker Guds herravälde i ditt böneliv, då är du upptagen med Gud. Och vad Gud gör och vad Gud är och vad han har gjort. När du hela tiden håller på att prata med Gud om dina problem, då är du upptagen med djävulen. Då talar du hela tiden med Gud om djävulen. Han är inte värd den uppmärksamheten. Och vad händer när du ändå ger honom den uppmärksamheten? Den heden och äran att han får ta all din bönetid ifrån dig. Vad händer då? Jo, du tycker det är så tungt och tråkigt att be till Gud så du orkar inte med det. Tacka för det. För det första så är du ju bara upptagen med problemen när du beder. Och för det andra så är du inte i den situationen att du är garanterad svar på din bön. Det är ju inte konstigt att bli tråkigt att be då. Eller hur? Men om vi söker först Guds herravälde, då ska vi få allt det andra. Det är detta som djävulen ständigt är ute efter att fördunkla för våra ögon. Håll tag i det med båda händerna. Låt inte varken djävulen, världen eller ditt eget kött få dig att tappa det här. För då är du tillbaka i det gamla testamentet. Det var ganska fint och ljuvligt där också. Men man vinner ingen seger i det gamla förbundet. Låt oss vara i det nya. Ska vi vara pingstvänner så ska vi, inte sant? Låt oss be tillsammans. Sorashi paranakadoriyara sandorai karibashogora sindaka sondoranakandabakandorai. Fader, vi tillbeder dig och vi ärar och lovar dig. Fader, vi tackar dig för pingsten. Vi tackar dig för vad din heliga ande är given oss till att göra i våra liv. Och vi vill tacka dig, Fader, för att det finns ett annat sätt att lyda dig än att göra upp syndkataloger och bli en moralist. Utan att du vill leda oss personligt in i en personlig tjänst, med personliga nådegåvor, med personlig utrustning, med ett livsöde som bara du har utvalt, Herre, och som är fullkomligt och som är perfekt och som vi längtar efter i våra liv, även om vi beständigt ska komma i trångmål för din skull, i förlitan på att du ständigt har en utväg ur alla de trångmål. Vi längtar efter att din kraft ska börja flyta i din församling i Sverige. Vi längtar, Herre, efter att komma vidare. Herre, vi har fått din ande, vi har fått ditt tungotal. Herre, vi måste också komma vidare in i en full andlig tjänst inför ditt ansikte. Herre, det brådskar. Det är så många människor som måste komma till tro i denna tid innan du kommer tillbaka, Herre. Och vi överväldigas ibland av uppgiftens storhet. Och vi går och låser in oss i våra kyrkor därför att vi bävar inför själva uppgiften. Vi orkar inte med den. Men vi arbetar i egen kraft och vi bedömer problemet utifrån våra egna resurser. Herre, jag ber dig att du på nytt ska leda oss ut i en vandring i anden. Att vi ska börja söka ditt herravälde först, konkret i våra liv, var och en. Att vi ska understödja varandra. Vi tackar dig, Gud, för Joels profetia, att var och en ska leva i ett profetiskt ljus och att vi ska ha profetisk vishet att ge till varandra om den väg som du vill att vi ska vandra, Herre. Vi tackar och prisar och lovar dig för att detta är en av pingstens förborgade hemligheter, Herre. Låt oss få se den i våra hjärtan och låt oss få livnära oss av den. Låt oss få leva av den. Låt oss få fröjda oss i andens nya liv, Gud. Så att vi kan vinna seger. Herre, vi längtar efter den dag då denna kyrka ska bli hopplöst för liten. Då du, Herre, ska samla ditt folk. Då ditt folk ska komma villigt när du samlar din här till den sista striden. Då du som är nådens och fridens Gud ska låta Satan bli krossad under våra fötter. Herre, led oss fram till det ögonblicket, det tillfället, den tidpunkten, Herre, och den utrustningen. I Jesu namn. Amen.